Gråkråka är en kråkfågel med grå rygg och undersida, i övrigt svart. Lever av djur och växtämnen, ofta avfall och as. Häckar i risbon, i trädkronor och dungar. Vanlig i hela Sverige. Flyttfågel i norr, stannfågel i söder. Det är vad som står i min uppslagsbok och det kanske inte verkar märkvärdigt, men jag tror att det är mer spännande i verkligheten. Corvus corone cornix på latin. Men jag kan inte latin och det kan säkert inte kråkan heller och därför kvittar det. Men tänk att bara kunna flyga iväg så där, ta en sväng över domkyrkan och landa på ett tak. Sitta en stund och fundera över livet eller på vad man ska äta. Känna vindarna komma och bara sträcka ut vingarna igen och kasta sig fram. Man faller en bit, men flaxar till och känner hur det bär. Det vore fantastiskt, helt underbart. Ibland när jag är ute och är säker på att ingen ser mig, sträcker jag ut armarna mot vinden och längtar. Längtar efter att vinden ska ta tag i mig och lyfta mig upp. Egentligen skulle jag vilja flaxa med armarna också, men jag vågar inte. Tänk om någon ändå skulle få syn på mig. Jag tittar ofta på dem från balkongen, hur de övar upp sin flygförmåga och precision. När som helst, när vardagen blir grå, är det bara att lyfta och hitta en bättre plats. Tänk den som ändå kunde flyga som kråkorna. På vägen till jobbet cyklar jag ibland förbi en flock som letar efter mat. Idag höll de på att undersöka någon kullvält papperskorg. De rev och slet innehållet på marken och brydde sig inte om att jag passerade ganska nära. Varför skulle de bry sig? Det är många som cyklar här och de vet att om jag skulle få för mig att kasta mig av cykeln mot dem, ja, då behöver de bara en lätt rörelse med vingarna för att komma utom räckhåll. Varför skulle de då överhuvudtaget bemöda sig med att ge mig en blick? Men idag var det en som lyfte huvudet och för en stund glömde maten på marken. Han eller hon följde mig med blicken när jag passerade. Jag kände igen något i den blicken. En längtan. Och kanske också en känsla av avundsjuka. Och jag visste precis vad som rörde sig i det lilla huvudet. Åh. Tänk den som ändå kunde cykla.
Du lyssnar på Dubbelt upp podden.
Längtar du också efter att bli utgiven? Att dina texter ska få möta en läsare någonstans? Därför var den här novellen Längtan speciellt tillägnad dig. För det här är ju podden med mig, Martin Wennholm, författare till boken Du behåller din plats i kön. Där du får höra just de noveller du vill med koppling till hur man blir författare. Och hur ska du göra? Jo, det ska jag ta dem. När din text är korrekturläst och du känner dig nöjd, då börjar det bli dags att se sig om efter något trevligt förlag. Det finns många förlag i varierande storlek och med allmän utgivning eller specialiserade på viss typ av litteratur. Läs på förlagens hemsida vilken typ av böcker de ger ut. Kanske du redan vet ett förlag som du gärna skulle vilja bli utgiven på. De flesta har krav på hur manuset du skickar in ska se ut. En del vill ha det på papper med visst radavstånd och rejäla marginaler. Medan andra vill ha det elektroniskt. Dessutom ska du skicka med ett personligt brev. Där du berättar lite om dig själv och vad du skriver. Har du gett ut något tidigare så är det bra att nämna det också. Däremot kanske du inte ska dra hela din livshistoria. Jag tror att det är bättre att hålla det lite kort. Men jag gav ut på egen hand så det är inte säkert jag har rätt. Att ge ut på förlag är absolut en bra idé, men du får tänka på att de får in många manus. Eftersom det kan ta ett tag innan man får svar tycker jag att man kan skicka till flera förlag samtidigt. Om det nu inte är så att du har ett speciellt förlag som är det enda du kan tänka dig. Och sen är det bara att vänta. Och vänta. Och vänta. Du kan få alla olika typer av svar. Du kan få ett standardbrev att din bok inte passar i förlagets utgivning. Eller så får du några personliga kommentarer. Och då har du kommit ett steg längre. Någon har tagit sig tid och läst din bok lite mer noga och tycker att det finns något där som du kan bygga vidare på. Eller så får du beskedet som du har väntat på att förlaget gärna vill ge ut din bok. Och medan du väntar, kanske du drömmer otäcka mardrömmar. Har jag ingen novell om det? Ja, men det är klart. Jag har en text om mardrömmar. Fattas bara annat. Jag var insnärjd i täcket och nästan genomblöt när jag vaknade. Hjärtat slog förfärat och munnen var torr. Jag satte mig upp och försökte samla mina tankar. Torkade svetten ur pannan. Gick upp och drack ett glas vatten i köket. Sen tvättade jag ansiktet i iskallt vatten. Aldrig har jag drömt något liknande. Det var en mardröm av värsta sorten. När det blev morgon visste jag precis vad jag skulle göra när affären öppnade. Utan dröjsmål skulle jag köpa en papperspåse och fylla med en clementin, en C-klubba och några skumbananer. Kanske en tablettask också. För jag är vuxen och då är man fri att göra vad man vill. Och jag tänker aldrig acceptera att godispåsarna vid julavslutningen tar slut innan jag hinner fram. Ja, så kan det vara om man har mardrömmar. Och har man mardrömmar om att bli ratad av de stora förlagen så kan man fixa boken på egen hand. Det gjorde jag, men det är många delar att tänka på. De stora förlagen har personer som jobbar som redaktörer och går igenom din bok för att se att den hänger ihop och korrekturläsare som rättar alla de där retliga små stavfelen. Allt sånt måste du ha någon annan som fixar. Antingen om du känner någon eller om du köper in tjänsten. Du måste vara beredd att jobba om texter många gånger. Ja, det gäller ju förstås även om du blir antagen av ett förlag. En del tror att det egenutgivna inte håller samma kvalitet. Och därför kräver det kanske att du lägger lite extra kraft här för att visa att de har fel. Sen ska boken layoutas så att sidorna ser bra ut. Vilket typsnitt ska du ha och vilken storlek? Bara det kan ta några dagar att välja, fråga mig. Jag vet. Glöm inte heller att beställa pappersprov från tryckeriet. Det var en märklig känsla att få hem ett kuvert med olika pappersåklekar. Ska man ha miljömärkt papper eller inte? Ska det vara kritvitt eller svagt gulfärgat? Ja, du hör, det finns hur mycket som helst att tänka på. Men kul är det. Det bästa är ju att gå igenom en rad böcker och se hur de är gjorda. Hur stort typsnitt det är och allt annat. Akta dig bara så att du inte fastnar och börjar läsa den boken då istället. Det är ju inte meningen. Och nu höll jag på att glömma framsidan. En bra framsida är ju jätteviktig för att sälja. Mycket viktigare än man kanske tror. Vad vill du ha på din framsida? Ja, som du hör så krävs det en hel del pengar om du ska ut på egen hand. Är du antagen av ett förlag så är det ju de som står för det ekonomiska, både risken och vinsten. Och när vi nu talar om pengar kommer jag faktiskt, tro det eller ej, att tänka på en liten novell jag skrev en gång. Vill du höra den? Problemet var kostsamt och inte på avtagande trots allt vi gjort. Vi hade verkligen sänkt priserna på alternativen, utvecklat tekniken och framförallt säkerheten. Det var Nina som presenterade idén. Hon var oklanderligt klädd som vanligt. Den svartlila tröjan och den något ljusare lila blusen som stack upp i halsen. Alltså inget annorlunda. Men förslaget var helt revolutionerande. Att det var hon som skulle komma på något sånt var minst sagt lite oväntat. Men ännu mer förvånande var att hon hade de rätta kontakterna på det där labbet. Det måste erkännas att det kanske inte var en helt rumsren idé och därför höll vi en låg profil. Bara ett litet gäng i ledningsgruppen kände till det. Man skulle kunna kalla det för ett experiment i mindre skala. Bara för att skrämma upp idioterna som höll fast i sina sedlar. Att betala med kort borde vara självklart. Men inte. Kontanthanteringen minskade inte. Folk envisades med att ha papper med tryck på i sina plånböcker. Trots rånrisken. Och trots att pengar är en smittohärd för alla handasjukdomar. Vinterkräksjukan, inte minst. Trots reklamkampanjer och skrämselpropaganda. Viruset hade en livslängd på någon dag och kunde enligt laboratoriet inte föröka sig. Provrör med den nedkylda, champagnefärgade vätskan anlände på torsdagen. Pengarna till kontakten på labbet skulle föras över när vi testat produkten. Jag hade varit ner i kassadisken och tagit ut några sedlar i olika valörer. Kassörskan hade tittat förvånat på mig. Hon visste min inställning till cash. Men hon sa inget. Och hon skulle aldrig förstå sammanhanget. Den specialgjorda pipetten gav en mikroskopisk droppe och vi kunde egentligen inte se den. Vi droppade lösningen på sedlarna, en tidning, en bok och lite hushållspapper. Och det var lugnt. Inget annat drabbades. Bara sedlarna. Men de bokstavligen försvann inför våra ögon efter en halvtimme. Nina log sitt leende, kanske något bredare än vanligt. Vad var det jag sa? Sa hon. Det funkar. Vi andra satt tysta och gapade, rejält imponerade. Tanken var inte att förstöra alla sedlar, bara skrämmas lite. Det gick över förväntan. På en månad hade kortanvändningen skjutit i höjden och kontanter var det ingen som ville ha. Sen inträffade något oväntat. Sedlarna i världen minskade oerhört dramatiskt. Alla valörer, de flesta valutor. Spridningen var snabbare än någon kunnat ana. Men korten sålde bra och egentligen var vi rätt nöjda, precis som chefen. Det var detta vi hade strävat efter i flera år. Det som hände sen var värre. Jag insåg att något var fel när jag skulle betala rostbiffsalladen jag ätit till lunch. Betalkorten i min plånbok av svinläder var nästan uppfrätta. Jag stirrade och insåg efter några minuter att jag var inte ensam. Flera på restaurangen var drabbade. Ninas kompis jobbar på att ta fram ett vaccin, men jag är rädd att det är för sent. Men kom ihåg att det var inte min idé. Jaha, det var pengarna det. Pengarna är också bra att ha när din bok ska marknadsföras. Om du är ut på ett större förlag kommer du få viss hjälp med marknadsföring via deras etablerade nätverk. Men det förutsätts ju ändå att du måste hjälpa till med att vara beredd att ställa upp till exempel på författarintervju. Ger du ut boken på egen hand finns det en del formalia som att boken ska ha ett ISBN-nummer som ett personnummer ungefär. Och att 7 exemplar ska till bland annat Kungliga biblioteket. Har man ett svenskt tryckeri brukar de fixa det. Ger du ut på eget förlag, då måste du kämpa lite mer. I första avsnittet av podden föreslog jag att du skulle bli kändis eller göra skandal. Om det inte funkar, ja, då får du hitta på något annat. Det är viktigt att synas i presentationen till vårens böcker, som är en katalog med alla nya böcker. Det finns en sommar- och höstversion också. Sen ska boken läggas upp på det som kallas bokinfo, så att alla bokhandlare i hela landet kan hitta boken om någon vill beställa den. Så gäller det att skicka till recensenter, bland annat Bibliotekstjänst, som gör recensioner som biblioteken läser. Får man en bra recension där är det möjligheterna stora att sälja till alla Sveriges bibliotek. Sen har du recensenter på tidningar och det finns bloggar som skriver om nya böcker. Försök att få ut din bok i media. Om du till exempel har skrivit en bok om en viss plats så brukar det inte vara så svårt att få lokalmedierna intresserade. Det är inte alltid lätt, men man måste ju försöka. Ibland kan man behöva ta till lite okonventionella knep för att kunna locka media. Inte alldeles lätt det heller, men fundera en gång extra. När du har kämpat så här mycket och blivit en riktig storsäljare så krävs det lite avkoppling också. Som i den här sista novellen. Så tack för att du har lyssnat.
Hör av dig via e-post. martin@dubbeltupppodden.se.
Det var jag som gjorde det. Förlåt. Men ni måste förstå att det var inte lätt. Det hade varit en stressig dag på jobbet och jag tänkte ta mig ett dopp i sjön för att få lite lugn. Och det var mycket avkopplande. Men när jag skulle gå upp kom en mörk skugga glidande ut från vassen. Det var en gädda. Och inte vilken gädda som helst. Den var minst 3 meter lång och 1,5 meter bred över käften. Det blev en våldsam strid på liv och död. Till slut, efter 2 timmar, lyckades jag genom ett kraftigt ryck i ryggfenan få den förvirrad och kunde kravla mig upp på land. Då hade strömmarna fört mig 10 mil från den plats där jag gått i. Och mina badbyxor med segelbåtar på var inte längre mycket att visa upp. För att inte bli åtalad för förargelseväckande beteende iklädde jag mig raskt närmaste buske, vilken tyvärr visade sig vara en enbuske. Eftersom den var något obekväm sökte jag efter något annat lämpligt att ta på mig när jag började min vandring hemåt. I en trädgård såg jag ett par röda byxor som hängde på en tvättlina. Eftersom min situation var mycket prekär beslöt jag mig för att tillfälligt låna dessa. Men när jag närmade mig grinden såg jag att trädgården vaktades av en riktig best, nämligen Putte, ett marsvin. Det var inte annat att göra än att fortsätta vandringen. På granntomten pågick ett bostadsbygge och där fanns en byggkran, en gul. Ni vet en sån där som är 40 meter hög. Jag insåg att om jag klättrade upp i denna skulle jag kunna sänka ner kroken och förhoppningsvis kunna fiska upp byxorna. Ett litet problem fanns och det var att jag aldrig lärt mig i skolan hur man hanterar en sån lyftanordning. Däremot kan jag 7:ans multiplikationstabell, men det hade jag ingen nytta av. Jag var nära att ge upp när jag såg att intilliggande byggnad var ortens bibliotek. Genom att låtsas vara en växt från inredningen lyckades jag ta mig förbi den nitiska bibliotekarien som satt och spanade ut över sina domäner. En snabbkurs i lyftkrans framförande hittade jag bland böckerna om byggnadskonstens förträfflighet. Åter vid byggarbetsplatsen trotsade jag min höjdrädsla och klättrade upp i förra hytten. Där uppe visade sig att det var svårt att få kroken och hugga tag i de röda byxorna. Istället klättrade jag ner för vajen och tog klädesplagg från klädstrecken utan att nudda marken. Sen återvände jag samma väg tillbaka. Och jag kan säga att det är inte bekvämt när du är klädd i en enbuske. Byxorna fick jag hålla i ena handen. Med hjälp av den andra handen och tänderna tog jag mig upp för stålvajen till toppen av kranen. Säkert fick jag i mig hela veckans järnbehov också. De röda var inte stora, men efter lite dragande och slitande satt de på plats. Jag kunde inte sitta på bussen hem, men vad gjorde det? Du får här byxorna i retur. Och jag hoppas att jag inte orsakat dig allt för stort besvär. Och det är klart att badturen hjälpte. Jag känner mig aldrig stressad på jobbet längre. Och jag dricker aldrig mer enbärs te.